Och här i studiet så fortsätter vi också i Fagersta där det pågår en stor polisinsats alltså på gymnasieskolan Brinellskolan. Det är efter att en person beväpnad med svärd tagit sig in och enligt kommunen skadat flertal personer.
Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska gärningspersonen ha skjutits av polis i samband med gripandet. Skadeläget är okänt.
Terje Lund är med oss nu, P4 Västmanlands reporter på plats utanför Brinellskolan i Fagersta. Ja, vad är det som händer där?
Ja, just nu är det ju en pågående insats här med mängder av blåljuspersonal på platsen här precis bredvid Brinellskolan. Helikopter upp i luften och poliser med automatvapen och sköldar har gått in mot skolan då gissningsvis för att söka av hela skolan innan man kan blåsa faran över. Så det är en väldigt stor polisinsats här just nu i Fagersta.
Vad säger polisen om gärningspersoner etc.?
Tyvärr, det är ju det sämsta med att vara journalist. Vi på plats får ju aldrig reda på någonting, så det är ni på redaktionerna som har säkert bäst information. Tyvärr, så ingen polis vill prata med mig. Jag har pratat dock med lite föräldrar som känner väldigt oro. En mamma har fått tag på sin dotter, hon satt inrymd i biblioteket. Men en annan mamma som kom åkande här i ilfart från Söderberget som ligger ett par mil utanför för att då försöka få tag på sin son som också är inrymd. Men hon får inte tag på honom. Så det är oro i luften här med fler föräldrar som har sökt sig hit till skolan.
Enligt det polisen har sagt tidigare är att en person är gripen. Enligt uppgift till Sveriges Radio så är den personen skjuten av polisen då i samband med det här gripandet. Terje, vad kan du berätta om den här stora polisinsatsen? Hur stor är den egentligen?
Ja, nej men det är ju, allting är ju relativt här i livet. Jag har jobbat som journalist i 25 år och aldrig varit med om en större insats än det här. Och det var ju som Simon Andrén sa här tidigare att här skickar man allt på när det är så här pågående dödligt våld, händelse. Nu, vet ju inget om det, hur skadeläget är. Men det är verkligen alldeles in här nu. Vid sådana här tillfällen. Så att det är en väldigt stor polisinsats som jag aldrig har varit med om i min tid som journalist.
Och det kommer flera reaktioner från politiker. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han har nått av de här uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att polisen är där och arbetar intensivt med händelsen. Statsminister Ulf Kristersson, han säger ungefär samma sak. En allvarlig händelse har inträffat idag precis efter sommarlovet. Det finns uppgifter om skadade personer och vet ännu inte vad som ligger bakom dådet, men vi vet att polisen arbetar mycket intensivt. Och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, hon skriver om att det är fruktansvärda uppgifter från Fagersta. Mina tankar går till de som drabbats och alla som berörs. När våld äger rum på en skola vet jag att det påverkar alla i vårt land. Och Jimmy Åkesson, avslutningsvis av dem vi kan dra just nu, är att uppgiften om det som skett i Fagersta är fruktansvärda. Sådant ska inte kunna hända i Sverige och mina tankar går till de drabbade och deras anhöriga.
Och vi lämnar rapporteringen om skoldådet i Brinellskolan i Fagersta där, men vi följer förstås vad som händer och återkommer när vi får veta mer. Det är ett oklart läge just nu som vi hörde. Nu fortsätter vi med andra ämnen här i Studio 1 med Mattias Rensmo och Li Hellström.
Ja, Sverige håller på att införa en åldersgräns på sociala medier på 15 år när utredningen är ute på remiss just nu.
Syftet är att skydda barn mot skadligt innehåll och evigt scrollande som går ut över sömnen och välbefinnandet.
Men det finns kritik också. Rädda Barnen varnar för ett förbud. Och vi har med oss Erik Ullnäs som är socionom och rådgivare på Rädda Barnen. Du är med från vår studio i Göteborg. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Vad är problemet med ett förbud som du ser det?
Först och främst så kan jag verkligen förstå varenda vuxen som är orolig för barn i sin närhet kring vad man kan vara utsatt för som barn. Allt ifrån ja, grooming, hot, mobbing, skadligt innehåll, det är beroendeframkallande. Men det jag tänker är viktigt att titta på det är frågan, vilken åtgärd skyddar barn bäst? Det handlar inte om vi ska skydda barn utan hur. Och där är vi någonstans tveksamma till att en generell åldersgräns är den mest träffsäkra lösningen. Och vi behöver nog bredda och på något sätt nyansera diskussionen kring hur skyddar vi bäst barn i digitala miljöer? Vad har vi för kunskap och vad funkar bäst?
För du tänker att det här kan bli kontraproduktivt till och med just en åldersgräns.
Ja, men en oro det är att det faktiskt kan bli någon form av paradoxalt läge att barn trots åldersgräns är kvar på sociala medieplattformar. Man använder den trots ett förbud. Och om då någonting händer, att man blir hotad, man ser något läskigt och skrämmande, man blir kontaktad av en vuxen som hotar en eller utsatt för grooming eller övergrepp, då blir någonstans tröskeln att berätta för en förälder mycket högre när det är förbjudet. Och om det är någonting som vi måste tänka på, det är att vi behöver minska avståndet mellan barns digitala liv och vuxenvärlden. Inte någonstans öka det. Och ett förbud får inte leda till att barn fortsätter använda plattformarna men blir mer ensamma om någonting skulle hända.
Men är liksom regler och förbud alltid dåligt då? Eller hur tänker du?
Det behöver absolut inte vara dåligt. Men det jag tänker är att vi måste vara försiktiga i den här frågan så vi inte gör att barns ålder och barns beteende, att det är huvudproblemet. När mycket av det vi är oroliga för skapas ju av de här plattformarna, hur de är byggda.
Så du vill reglera plattformarna då istället, eller vad vill du göra istället?
Ja, men för det första måste vi ställa mycket högre krav på säkerhet i själva designen. Vilka algoritmer, vad man rekommenderar, vem som kan kontakta barn, vilka funktioner som är påslagna. Men för det andra behöver plattformarna ta betydligt större ansvar för att upptäcka och agera när någonting händer, som grooming och övergrepp. Men också så behöver både barn och föräldrar får mycket bättre kunskap och stöd så att vuxna faktiskt kan vara närvarande i barns digitala liv. Vi vill liksom inte någonstans lägga huvudansvaret på barnet att hålla sig borta från en farlig miljö. Vi måste också titta på hur kan vi göra den här miljön mindre farlig.
Säger Erik Ulnäs från Rädda Barnen. Här i studion sitter Lisa Englund Kraft. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är regeringens särskilda utredare i frågan om sociala medierförbud som ju är ute på remiss nu. Vad säger du när du hör Rädda Barnens invändningar här? Att barnen kan bli ensamma om de är på sociala medier trots att de är då egentligen inte får. Att det kan bli svårt för dem att slå larm om det händer något farligt.
Ja, men det här är ju en risk som vi har lyft i utredningen. Att ifall att man införa förbud att det kan öka avståndet för barn till föräldrarna och säga till ifall att det händer någonting för att man också är rädd för repressalier för att man har varit någonstans där man inte ska vara. Det vi kan säga om det är ju att vi har sagt att en sån här reglering som riktar sig mot barn kan man, eller den riktar sig mot plattformarna men den får direkta konsekvenser för barn. Den kan man inte införa utan att göra saker samtidigt. Och där har vi lyft behovet av att informationsinsatser både gentemot barn men också gentemot de som pratar med barn. Alltså föräldrar, skolpersonal och så vidare. För man måste ha en enorm tydlighet i att det finns inga repressaliemöjligheter från samhället för ett barn som bryter mot det. Sen när det gäller det här med att inte berätta för föräldrar. Det är en påtaglig risk. Den ska vi ju säga, den finns ju redan idag. För att föräldrar tar ofta ett föräldraansvar kring vilka plattformar barn får vara på eller vad man tycker är rimligt för barn. Så frågeställningen är inte ny. Sen ser vi också att det är klart att den kan öka med ett förbud med sociala medier, men det är inte en ny frågeställning. Så vikten av att föräldrar pratar med barn om att man måste vara tydlig med vad som händer på nätet och hur man kommer att agera, den finns redan och den måste man fortsätta med. Och där håller jag helt med Rädda Barnen att det är helt nödvändigt att man jobbar, föräldrar och barn, tillsammans med hur man kan möta den digitala verkligheten.
Men du tycker ändå att fördelarna överväger här?
Ja, min bedömning är att fördelarna överväger. Och det som man säger från Rädda Barnen, den har vi ju hört under utredningens gång och jag har stor förståelse för den. Det man skulle vilja ha är ju en miljö som är trygg för barn. Men det har vi inte idag. Och det är ju alla eniga om. Och då är frågan hur lång tid ska vi vänta innan de här plattformarna ska ta ett eget ansvar för att anpassa de här. Eller att man ska gå fram med EU-reglering eller göra någonting annat. För det här är på EU-regleringsnivå. Eller att Digital Services Act som är gällande ska få ett genomslag. Det där tar tid. Under den tiden så är det många barn som är i miljö som på många sätt kan vara skadlig.
Vad säger du om det, Erik Ulnäs? Det går inte att gå och vänta på de här sociala mediejättarna och på lagarna för att det här är ett förbud eller en åldersgräns mycket snabbare.
Ja, en aspekt här, som jag, och jag håller också med, och jag förstår ju verkligen att man vill titta på alla möjligheter för att kunna skydda barn från detta. Men En aspekt är att om vi nu inför då att ett barn inte får ett konto på vissa sociala medieplattformar, det kommer inte ändra på att de allra flesta barn kommer fortsätta att leva en stor del av sitt liv digitalt. På andra plattformar där grooming, exploatering, våld, kriminell rekrytering, skadligt innehåll fortfarande kommer ske. Det är inte avgränsat till de här plattformarna som kommer kanske råka omfattas av en åldersgräns.
Men, så men där är det risken att göra, bli lite... Om det inte går liksom, eller att det är väldigt svårt att få sociala mediejätten att göra som man vill, är det, behövs inte någonting då, till exempel en åldersgräns?
Det vi ser är att det spelar liksom ingen roll. Barn, vi kan inte släppa den frågan. För det, och det är dessutom då så många barn kommer vara på andra plattformar. Vi kommer också ha äldre barn, de som då är över 15. Vi kan inte släppa dem. Och jag menar inte att en åldersgräns nödvändigtvis alltid måste vara fel. Men det som med den här typen av väldigt drastiska åtgärder, det som blir en risk är att vi vuxna, vuxenvärlden, backar lite och tänker, nu har vi gjort det här. Men vi måste fortfarande fortsätta ha fokus på att reglera plattformar, gör de här miljöerna trygga för barn. För allt det här vi vill skydda barn från kommer inte försvinna med en åldersgräns. Och risken med en sån här väldigt konkret drastisk metod som åldersgräns är att man backar lite när man gjort en sån åtgärd. Så därför delar jag vikten som lite säger att det är viktigt att titta på alla de här andra delarna också. Och det är verkligen ett medskick att en åldersgräns inte får bli liksom ett svepskäl för att inte fortsätta sätta press på de här plattformarna.
När det gäller Australien då, de införde ett förbud för snart ett år sedan, förra hösten då. Vilka erfarenheter tänker du kring deras erfarenheter?
Det man kan se är ju en väldigt marginell minskning, de allra flesta. Och sen, nu har det gått ganska kort tid så man kanske inte kan dra allt för drastiska slutsatser än. Men det man ändå kunde ha sett är ju både att det är en ganska marginell minskning. De flesta barn är fortsatt kvar på sociala medier. Och en annan sak, apropå förbud och föräldrar, är att någonting som har ökat, det är andelen barn som är på sociala medier utan sens föräldrars vetskap. Och det är där vi kan se just... Och det är viktigt att fortsätta att utvärdera just det här glappet mellan vilken koll man har på ens barns digitala liv.
Lisa Englund Kraft, regeringens särskilda utredare. Då, att införa ett förbud är en sak då, alltså till att det efterlevs i en annan, som vi hör här. Hur ska det kontrolleras att barnen som är i sociala medier är gamla nog?
Ja, men jag tänker att vi kan börja med det här Australien-exemplet, för att det lyfts ju ofta och det är rimligt att det lyfts. Men det jag tror man ska ta med sig är att det är självklart att barn som är på plattform och har det som en del av sin vardag kommer vilja fortsätta vara på dem och försöka hitta sätt att komma runt och försöka hitta tekniska lösningar. Vi har tekniskt duktiga barn, så att det kommer vara barn som tar sig runt det här. Men den stora frågan är då, för mig, är de barn som ännu inte har varit på sociala medier. Som ännu inte liksom har det som en del av sin vardag. Vad händer med dem? Kan man få där en mindre närvaro? Och det tror jag att det finns ett skäl att utvärdera på längre sikt. Men sen när det gäller själva genomförandet så kan vi se att den australiensiska regleringen skiljer sig på många sätt ifrån den som vi har föreslagit. Dels är den inriktad på vissa plattformar som är namngivna. Så har inte vi lagt upp det, vilket innebär att det inte är namnet på plattformen som spelar roll, utan det är vilka funktioner man har. Och det gör att man kan inte bara skruva på namnet för att komma undan. Vi har också föreslagit en reglering som innebär en högre säkerhetsgrad när det gäller verifikationen, alltså att plattformarna behöver ha säkrare metoder. Och det som har varit viktigt för mig i det, kan jag säga, det är att det här, en diskussion som har varit, innebär det här är krav på identifikation, alltså att alla som loggar in på sociala medier måste identifiera sig, också vuxna. Och det kan jag som utredare direkt säga att det skulle inte jag tycka är proportionerligt. Jag tycker inte att det är rimligt att ha en situation där alla som går in på sociala medier tvingas av staten att identifiera sig.
Hur ska ni lösa det då i så fall? För det är väl det som krävs på något sätt. Hur ska de veta att jag inte är 13, tänker jag, när jag ska logga in?
Det behöver inte vara det som krävs, utan det som man arbetar ganska intensivt med nu, det är ju de lösningarna med digitala plånböcker med olika metoder, alternativt appar där man faktiskt kan verifiera en ålder, alltså att man har åldern inne, inte precis hur gammal man är, utan att dela några andra personuppgifter med de sociala medierna. Och det är de delarna vi ska titta på nu, utredningens andra del, att hur kan man säkerställa där utan att det blir för integritetskränkande.
Ja, det ska ni vara klara med i höst. Men vad är vinsten då? För jag måste ju ändå berätta för den här mellanappen hur gammal jag är, eller vem jag är, antar jag.
Det som man tittar på som ska vara den här verifikationen, ja, den mellanappen kommer se det, men tanken är att det ska finnas en dubbelblindhet, vilket innebär att använder jag den så vet inte plattformen vem jag är. Men det är inte heller så att den appen vet vilka plattformar jag har identifierat mig gentemot. Så att det är det som är tanken.
Er sista del i utredningen kommer i höst. Tack så mycket för nu. Lisa Englund Kraft, alltså regeringens särskilda utredare i frågan då om åldersgräns på sociala medier, och Erik Ullnäs som är socionom och rådgivare på Rädda Barnen.
Och det kommer handla mer om AI i Ekots lördagsintervju imorgon. 3 valspecialprogram ska det bli under 3 lördagar. Erika Mårtensson sitter i studion nu, du är programledare. Varför gör ni 3 program om artificiell intelligens?
Jo, men utvecklingen inom AI går ju i raketfart. Det pumpas in enorma pengar i de amerikanska techbolagen, och experter som vi har talat med dem menar att AI kommer att påverka i stort sett allt i samhället framöver. Kanske på ett sätt som vi har lite svårt att föreställa oss. Och AI kan ju leda till massa fantastiska saker och bra saker, kanske hjälpa oss att lösa massa problem. Men det finns också stora risker med AI, och det finns en oro för att människan ska tappa kontrollen. Samtidigt så är det här frågor som det är väldigt tyst om nu i valrörelsen. Det är kanske lättare att prata om tandvårdsreformer och kollektivtrafik, sånt som man har koll på, vet hur det funkar. När det gäller AI så är det mycket som är oklart. Men de experter som vi har pratat med, de säger att det är väldigt bråttom och att det här är frågor som man måste ta tag i nu.
Mm. Och vad ska de här programmen handla om då?
Vi kommer att samla ett antal experter och forskare i studion. Och första programmet imorgon dag, det kommer att handla om hur AI kan påverka vår demokrati. Om hur AI-styrda algoritmer kan leda till att vi inte längre har en gemensam samhällssyn. Och vad det innebär, att vi i Sverige här är så beroende av amerikanska stora techbolag. Vi kommer också prata om att det sätt som vi känner hur det går till att fatta beslut och stifta lagar här i Sverige, det kanske inte kommer att funka framöver. Vårt demokratiska maskineri mal ju ganska långsamt, och kanske mal det för långsamt för att hänga med i den här utvecklingen. Så jag vet ett program veckan därpå, då ska det handla om AI och ekonomi. Dels om vad som händer när jobb försvinner. Hur knepigt det kan vara kanske att vara ung och välja hur man ska utbilda sig i den tid vi befinner oss i just nu. Men också om så krångliga saker som hela vårt skattesystem, att det kanske måste göras om ifall arbetsmarknaden rörs om och företag börjar tjäna pengar på helt nya sätt.
Det är ju väldigt samhällsomvälvande saker som det här handlar om. Kommer vi få några svar och lösningar?
Vi hoppas det. Vi kommer fråga våra experter om det. Och sen samlar vi även riksdagens alla partier till en debatt eller en diskussion om det här. Det är det sista programmet som sänds den 5 september.
Säger Erika Mårtensson, som alltså programleder Ekots lördagsintervjuval-special. Första programmet får ni alltså höra imorgon i P1 12.55 eller redan från tidig morgon i appen.
En uppdatering från Fagersta nu. Det fortsätter en stor polisinsats där på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig tidigare eftermiddags in där och ska ha skadat flera personer enligt Fagersta kommun. Kommunen skriver att den här gärningspersonen är omhändertagen av polis och att polisen genomsöker skolan. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio så avlossades också skott vid gripandet, och den misstänkta gärningspersonen ska ha skjutits i benet av polis enligt uppgifter. Alltså, skadeläget för den misstänkte okänt, också för eventuella offer. Polisen vill inte heller bekräfta hur många det i så fall ska vara som är skadade. Men polisens pressansvarige Pelle Wamstad söker vi här till våran sändning för att höra det senaste. I nuläget ska det inte vara någon fara för allmänheten i alla fall, han sagt tidigare till P4 Västmanland. Och det pågår en livesändning om den här skjutningen just nu i appen Sveriges Radio som du kan lyssna på. Vid 5 också så säger Fagersta kommun att de kommer ha en form av pressträff om detta, apropå då vad det är som pågår i Fagersta. Men vi fortsätter naturligtvis också följa den här i Studio 1.
Just det, producent för Studio 1 idag är Louise Haag, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Martin Sipel.
Kommer ni ihåg i somras när en passagerare höll på att sugas ut ur ett krossat flygplansfönster? Nu ska du få höra vad som egentligen hände där.
Ja, det var på en flight mellan Grekland och Tyskland som ett fönster exploderade. 33-åriga Eleni Kerenou kämpade för att dra in sin medpassagerare som hängde ut genom hålet i planet. Och nu berättar hon själv om de ångestfyllda minuterna i luften.
Οι θέσεις είναι τυχαίες, είμαστε άγνωστοι όλοι μεταξύ μας.
På sant lågbudget flygsmaner slumpades sittplatserna ut när Eleni Kerano klev på flyget från Thessaloniki i Grekland till Memmingen i Tyskland den 10 juli.
Δεν ανταλλάξαμε παραπάνω κουβέντες από ένα καλημέρα.
Hon hamnade bredvid en man hon inte kände. De hejade kort men kunde inte prata mer för han talade bara serbiska. Mannen hette Ljubica Karovic. Hans fru hamnade några rader bakom. Själv slog han sig ner på 11F, fönsterplatsen, bredvid Eleni Kerano på 11E.
Ο θόρυβος που έκανε η μηχανή ήταν εκοφαντικός, ήταν πάρα πολύ δυνατός.
Redan när planet lyfte kändes att något var fel, berättar Eleni Kerano.
Και καταλάβαμε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα.
Motorn lät inte bra. Ljudet var öronbedövande, minns hon. Hon kände sig orolig från första början. Plötsligt hördes en hög smäll.
Άκουσα μια έκρηξη.
Och sen gick allt otroligt fort.
Κένιωσα τον αέρα, γύρισα το κεφάλι.
Eleni vred på huvudet och kände vinddraget i ansiktet, berättar hon. Kabinfönstret var borta. Och grannen, Ljubica, på 11F, hängde med huvudet och delar av överkroppen ut ur fönstret på runt 5000 meters höjd.
Τον άρπαξα αμέσως από το χέρι και προσπάθησα να τον τραβήξω μέσα.
På ren instinkt tog Eleni tag i mannens arm och drog honom mot sig medan hon ropade på hjälp. Några andra medpassagerare ryckte in. De liksom klättrade över Eleni och tillsammans lyckades de dra in Ljubica igen. Under förloppet var han till stora delar medvetslös. För andra medier har Ljubica Karovic berättat att han inte minns så mycket. Men Eleni minns allt. Hans kropp kändes mjuk som modelllera, berättar hon.
Το μέρος που είχε μείνει μέσα στο παράθυρο ήταν σαν πλαστελίνη. Είναι εικόνες που με στοιχιώνουν, ο ήχος που με στοιχιώνει ακόμα.
Eleni fortsatte hålla fast både sig själv och Ljubica av rädsla för att de båda skulle sugas ut.
Δεν είμαι ασφαλής στη θέση μου και ότι μπορεί κάλλιστα να φύγουμε και οι δύο.
Och på något sätt var de tvungna att täcka över rutan. Någon annan, hon vet inte vem, skyndade till med en portfölj i metall. Det var nära att den sögs ut, men till slut fick de den på plats så att den åtminstone delvis täckte fönstret. Sen följde ett antal skräckfyllda och utmattande minuter när Eleni höll om Ljubica och försökte få honom att inte tappa medvetandet samtidigt som hon tryckte portföljen mot fönstret.
Αρχικά σκέφτηκα ότι αυτό ήταν θα πεθάνουμε.
Eleni var övertygad om att de alla skulle dö. Hon började fundera på hur hon skulle kunna få det överstökat utan att lida allt för mycket, säger hon.
Ήμουν σίγουρη για το θάνατο και σχεδίαζα κιόλας πώς να φύγω πιο ακαρία για να μην βασανιστώ. Δηλαδή ήταν τρομακτικές σκέψεις.
Samtidigt vände planet tillbaka för att nödlanda i Thessaloniki. En video publicerad av grekiska Erthes visar hur passagerarna sitter med syrgasmasker och ett par håller handen över gången. Eleni vet inte hur lång tid allt tog. Bara att det kändes som ett årtusende tills hjulen stod på marken. Exakt vad som hände där uppe i luften är inte fastslaget och utreds av myndigheter. Men den preliminära bedömningen är att en del av motorn lossnade och krossade kabinfönstret på rad 11. Möjligen efter flera fågelkollisioner. Ljubica Karovic har vårdats på sjukhus för flera inre och yttre skador i överkroppen och är ännu inte helt återställd. Eleni har pratat med honom, men bara kort eftersom händelsen var så traumatisk för de båda.
Και δεν το λέω για να πενευτώ, αλλά το πιστεύω πραγματικά.
Jag vill inte framhäva mig själv, men jag tror inte Ljubica hade varit vid liv om jag inte hade ingripit, säger Eleni.
Πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν ζωντανός αυτή τη στιγμή.
Men trots att allt slutade väl och att Eleni ju kan ses som en hjälte har hon svårt att glädjas över att ha lurat döden. Tvärtom så dröjer sig känslan från flygplanet kvar. Det känns inte som jag befinner mig i säkerhet trots att jag lämnat planet, säger Eleni, vars läkare gett henne en PTSD-diagnos. Den här händelsen har ändrat mig som människa, säger hon. Förut var jag en positiv person, nu är jag raka motsatsen. Jag har inga planer för framtiden och jag upprepar för mig själv hela tiden att jag är i säkerhet. Men jag fortsätter att vara rädd ändå, fast jag vet att jag inte behöver, berättar hon. Och det finns en sak till som är svår att släppa för Eleni. Känslan av att hon övergavs av personalen på planet. Det fanns ingen hjälp att få, säger Eleni, som inte vill säga mer om just den delen på inrådan av sitt juridiska ombud, eftersom man kommer driva frågan rättsligt framöver.
We are still accepting requests of the passengers to join the this joint legal action.
Det juridiska ombudet Andonia Markovitis säger att man kommer driva ett slags grupptalan tillsammans med andra passagerare. Det är oklart om det blir mot flygbolaget Ryanair eller flygplanstillverkaren Boeing eller båda. Man kommer att avvakta för att se vad utredningen kommer fram till vad gäller exempelvis underhåll av planet.
So all the damages that they're going through should be repaired in a way.
Eleni Carano är kritisk till uttalanden från Ryanair som hon menar spelar ner allvaret i händelsen.
Αρχικά είχα ακούσει πως δεν είχε γίνει τίποτα σοβαρό.
Vi har fått höra att inget allvarligt hänt, att allt gick rätt till och följde protokollet och att man återvände på ett säkert sätt till Thessaloniki. Inget av detta stämmer, hävdar Eleni. Hon säger också att man inte ens fick vatten när man landade och den enda kompensationen var några vouchers från flygbolaget. Ingen har hört av sig, ingen har bett om ursäkt. Och det är framförallt det hon vill ha, säger hon, en ursäkt. Ett erkännande av den dramatiska händelsen. Ryanair har fått möjlighet att bemöta påståendena men skriver till Ekot att man inte ger några kommentarer innan utredningen är slutförd. En ljuspunkt för Eleni är det band hon skapat till flera av de andra passagerarna som var ombord. Det är en erfarenhet som för dig samman. Vi lever som av ett mirakel. Och vi kommer alltid bära med oss den här upplevelsen, säger Eleni Carano.
Reporter här var Filip Kotsamboukidis.
Och studiet återvänder till dramatiken i Fagersta. En polisinsats pågår på gymnasieskolan Brinellskolan. Polisen söker igenom skolan efter att en person beväpnad med svärd tog sig in där och skadade flera personer. Och vi kan höra en förälder till en av eleverna, Sara Törnqvist heter hon.
Det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
Du har inte lyckats få kontakt alls?
Nej.
Har du fått någon information?
Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
Har du fått veta när de får komma ut?
Nej, ingenting.
Hur nära ligger de här skolorna varandra, Brinellskolan och den här skolan?
Alltså väldigt nära, 100 meter mellanrum.
Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
Kvart i tre skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
Hur gammal är han?
Han är 13.
Ja, det sa Sara Törnqvist som alltså är förälder till en elev som går på en skola precis bredvid Brinellskolan.
Simon Andrén här i studion också, krimreporter på Ekot som följer händelserna i Fagersta. Det är flera skolor i Fagersta som är inrymda. Vad vet vi om vad som händer där?
Senaste kvarten, 20 minuterna här så har vi fått reda på att kommunen har öppnat ett kriscenter och att det också planeras någon typ av presskonferens klockan 17.00, alltså här då om en halvtimme med avsändare. Kommunen kommer vara de som håller i den. Det är inte bekräftat att det kommer bli så, men det är vad vi har hört, och om det blir en presskonferens så kommer vi att sända den från Ekot. Det vi vet sedan tidigare då är ju det vi har hört. En person ska ha gripits inne på skolan med ett svärd. I samband med gripandet så ska den här personen ha skjutits i skjutits i benet enligt Aftonbladet. Vi har också på Sveriges Radio uppgifter om att personen ska ha skjutits i samband med gripandet, men då inte ha avlidit. Enligt Aftonbladet så ska det vara två personer, minst två personer som är skadade, och det man undrar såklart nu, vi och alla föräldrar i Fagersta, är ju hur är skadeläget och hur många handlar om egentligen? Det vet vi inte. Flera skolor som vi hörde är inrymda, men polisen gör bedömningen att efter att den här personen, enligt uppgift till oss en mansperson, greps, så är det inte längre någon fara för allmänheten. Att polisen säger så ganska tidigt blåser faran över, gör att jag tror att det här handlar om en så kallad ensamagerande person. Det vi också vet är att för 3 månader sedan i maj så kom det hot mot den här skolan. Någon typ av våldsdåd riktades mot skolan och man skickade hem alla eleverna. Om det hänger ihop med dagens händelse är fortfarande oklart.
Och som jag har hört våra reportrar på plats berätta, så är det en enorm polisinsats där, och det verkar som att de drar på med så mycket de har i princip. Vad kan du säga om det?
Ja, det är ju kutym när det är en sån här dramatisk händelse som kallas PDV, pågående dödligt våld, alltså det sista poliserna vill få inrapporterat till sig. Men då ska man så snabbt som möjligt med så stora resurser som möjligt ta sig till platsen och konfrontera gärningsmannen, därför att det har visat sig att det är det mest effektiva sättet att få våldet att upphöra. Det kan ofta vara så, nu vet jag inte hur det är i det här fallet såklart, men att gärningsmannen eller gärningsmännen inte har en viss respekt inför poliser och auktoriteter och därför inte skjuter tillbaka, utan det kan vara så att gärningsmannen tar sitt eget liv när polisen konfronterar personen eller vill bli skjuten av polisen. Det är 2 scenarion som har inträffat. Bägge 2 i Sverige faktiskt. I Örebro 2025 så tog ju gärningsmannen sitt eget liv när polisen kom till platsen, och i Trollhättan 2015 så sköts gärningsmannen till döds av polisen. Han var ju då på en skola i Trollhättan med ett svärd.
Mm. Och vi fortsätter följa händelseutvecklingen där. Jag tror att vi håller på att koppla in polisen i detta nu, så ska vi få en uppdatering från Västmanlandspolisen alltså där, för att höra vad de vet och vad de kan berätta just nu. Än så länge, Simon, har de ju inte gått ut och bekräftat antal skador eller någonting sånt egentligen.
Nej, de har inte det, och det kanske är förklarligt därför att den typen av uppgifter håller man på generellt. Nu är ju ingen av de här situationerna likt den andra, men i Örebro fick vi ju vänta ganska länge på en officiell förklaring eller officiell bekräftelse av hur många det var som hade avlidit. Det gick ju flera timmar där, och det fick ju polisen kritik för också. Men vi får se vad som sägs här på pressträffen klockan 17.00, om det nu är så att den blir av, men det verkar som det.
Just nu så säger polisen att man skjuter upp den inplanerade pressträffen och återkommer med en ny tid så fort man vet. Och det beror på då att det pågår en räddningsinsats med anledning av händelsen på Brinellskolan.
Okay.
Vi ska se om vi får in polisen här. Det ser ut som att det pågår febril aktivitet i kontrollrummet, så att alldeles strax så kommer vi få höra polisen alltså. Det är alltså en misstänkt gärningsman som ska ha skjutits av polisen efter uppgift då till flera medier. Pelle Wamstad alltså, polisen i Västmanlands presstalesperson, har vi med oss nu. Först, att gärningsmannen ska ha skjutits, är det någonting du kan bekräfta?
Nej, i nuläget inte. Jag kan inte gå in på några detaljer i nuläget vad det gäller den misstänkte gärningsmannen.
Lever den misstänkte gärningsmannen?
Då vet jag känner till, ja.
I Fagersta då i så fall, är faran över där?
Ja, vår bedömning är att det inte finns någon fara för allmänheten i nuläget. Vi har ju upprättat ganska ansenliga avspärrningar på den här platsen. Viktigt i sammanhanget det är att allmänheten respekterar nämnda avspärrningar och att man också nogsamt hörsammar instruktioner från polisen på plats.
Den här gärningspersonen då i så fall, enligt uppgifter bland annat från Fagersta kommun, så hade han ett svärd eller möjligtvis en machete med sig. Är det någonting du kan säga något om?
Nej, som sagt, jag går inte in på några detaljer vad det gäller gärningsmannen i nuläget. Eftersom och det handlar mycket om att de vittnen vi pratar med, vi vill att de ska ha så lite, så att säga, extern påverkan som möjligt.
Vet ni då på polisen identiteten på den ni har gripit?
Ja, vi vet identiteten på den gripna.
Är han känd av polisen sedan tidigare?
Som sagt, jag går inte in på några detaljer vad det gäller en gripna. Jag kan bara konstatera att vi har en gripen, det är en man.
Finns det fler misstänkta?
Inte vad jag känner till i nuläget, men det är som sagt, det är en pågående insats, det är en förundersökning som precis har startat. Så att, vad som händer framgent får vi avvakta lite med.
Vad kan du säga om hur många som har skadats?
Ingenting i nuläget. Och det beror på att det florerar lite olika uppgifter. Och när jag går ut med de uppgifterna så vill jag vara 100% säker på att det är korrekt.
Men har ni sökt igenom hela skolan?
Vi håller på och jag vet inte var vi ligger rent tidsmässigt. Om vi har sökt igenom precis hela skolan eller om vi är klara med de åtgärderna. Men det är en självklar del i så att säga, vår insats på plats.
Men kan det finnas fler skadade i skolan som ni inte har påträffat?
Vet inte jag.
Vad mer kan du berätta om insatsen i Fagersta just nu?
Ja, men som sagt, vi har en ansenlig resurs på plats. Vi har utlöst en så kallad särskild händelse med anledning av det inträffade. Vi har stora avspärrningar på plats. Vi har en väldigt massa vittnen. Vi kommer genomföra, om inte det redan är gjort, så kommer vi genomföra en teknisk undersökning på platsen. Vi kommer givetvis också gå igenom och kontrollera om det finns eventuellt kameramaterial från de här kvarteren i Fagersta som eventuellt kan vara till gagn för den här förundersökningen.
Samma skola, Brinellskolan i Fagersta, stängdes i maj i år efter hot om en skolskjutning där. Finns det någon koppling till dagens händelser?
Nej, det vet inte jag. Jag känner inte till att det var någon incident i maj. Det är ingenting som där jag sitter i ledningscentralen, har någon vetskap om. Så jag kan inte kommentera det överhuvudtaget.
Pelle Wemstad, alltså presstalets person på polisen i Västmanland.
Och nu om sommarens värmebölja över Europa som har krävt tiotusentals liv enligt nya siffror som presenteras idag från bland annat Tyskland, Frankrike och Spanien.
Och här i studion finns Ingmar Skog som är seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Välkommen hit.
Tackar.
Ja, vad säger du? I Tyskland rapporteras det om 14 000 värmerelaterade dödsfall den här sommaren. Nästan 10 000 ska ha dött under en och samma vecka när det var över 40 grader varmt på många håll i landet. Den siffran först, vad säger du om den?
Alltså siffran är ju ganska hög, men det är ju den individuella risken för folk är ju inte så fruktansvärt hög. Men en annan grej är ju att det var 90% som var över 65 år. Och det beror ju då på att är man äldre så har man ju lättare, alltså mer problem med uttorkning och sådana saker. Men vi har också fler sjukdomar. Det var ju kopplat då till hjärt-kärlsjukdomar, till lungsjukdomar och till neurologiska sjukdomar, vilket antagligen var rätt mycket av demens och sånt.
Och befolkningen blir allt äldre i Europa, det blir allt varmare i världen. Hur påverkar det här framtiden skulle du säga?
Alltså man räknar ju med att i och med att temperaturerna går upp så kommer vi ha fler värmeböljor. Och i och med att fler människor blir äldre så i sig att äldre idag blir ju friskare och friskare också. Men det kommer ju ändå innebära att det är fler och fler människor som har risk. Och det kommer ju innebära att det är fler människor som kommer att dö i värmeböljor.
Ja, du pratar ju om de här personerna som har underliggande sjukdomar och som där kanske värmen är det som man kanske inte dör, man dör på grund av det, men det är egentligen annat det beror på. Men är det det som är enda förklaringen till att äldre dör av värmen?
Nej, alltså vi säger att den stora förklaringen det är ju att det är olika sjukdomar. Och har du de här sjukdomarna så har du en ökad risk. Så att när man pratar om överdödlighet så finns det ju både det att det är människor som inte alls skulle ha dött och människor som kanske dör lite tidigare. Det är ju en kombination av det. Men när vi blir äldre så blir vi ju mera torra. Och vi känner ju inte av törst på samma sätt. Och det gör ju det att det är otroligt viktigt att man får i sig vätska. Även om man inte är törstig så att säga. Så det är ju två stora förklaringar. Just det där, man svettas också mindre. Så man blir mer känslig. Kärlen är också mycket mer känsliga när vi blir äldre.
Så hur ska man hantera de här riskerna då? Som värme utgör för äldre.
Man ska väl se till att man är i svala miljöer om man kan. Det är ju
inte alltid så lätt.
Nej, jag vet, det är inte alltid så lätt. Och många äldreboende kanske inte alltid heller har den svalka som behövs. Va? Men det är viktigt att man försöker hålla sig i svalka. Det är väldigt viktigt att man dricker även om man inte är törstig. Det är ju en otroligt viktig grej. Va? Och sen kanske man inte ska försöka undvika liksom att röra sig för mycket, alltså allt för ansträngande saker. Men det är ju framförallt kanske folk som har olika underliggande sjukdomar som är speciellt utsatta här. Och sen är det ju väldigt viktigt att anhöriga, personal, ser till att personer som har en demenssjukdom som kanske inte kan hålla i det här med att få i sig vätska, att man ser till att de får vätska. Mm.
Hur kommer det sig att om man inte har en demenssjukdom att man blir... Har man inte känner av törst på samma sätt?
Alltså det är någonting med det här att med stigande ålder så känner vi av törst mindre. Alltså våra så här reflexer som gör att vi blir törstiga, de blir mindre uttalade. Och därför är det ju alltså så fort det är en värmebölja så är det väldigt viktigt att vi som är äldre ser till att vi dricker tillräckligt mycket vätska. Jag kan säga att till och med jag själv brukar ibland ha svårt att se till att jag gör det.
Om man pratar, för nu pratar vi om Tyskland här och det är flera länder i Europa som har presenterat siffror idag med överdödlighet som det heter. Här i Sverige då i så fall, hur ser det ut hos oss för liksom äldre?
Ja, siffrorna är ju liknande så att säga. Man brukar räkna att man har en överdödlighet. Alltså det är väldigt svårt att värdera de här siffrorna. Men säg att det brukar ofta hamna på en överdödlighet på ungefär 15% någonting. Va? Och det innebär ju då att det blir väldigt stort antal människor som dör. Samtidigt så är det så, säg ett genomsnitt, så är dödligheten på en 70-åring ungefär 0,1%. Så att en ökning med 16% blir ju inte jättelikt då.
Men du var inne på vad det beror på att äldre då löper större risk. Men om vi nu får ett varmare klimat, vilket vi ju uppenbarligen får, hur kan samhället förbereda sig på att det här kan bli ett större problem än vad det är idag?
Alltså vi måste ju se till att det finns möjligheter att få svalka. Det är ju väldigt viktigt. Och att framförallt att äldre människor får. Det är ju, den stora dödligheten, det är ju verkligen personer som är äldre. Och det är ju kopplat då till sjukdomar. Men att man får svalka, att man ser till att man kan få vätska. Att man verkligen söker upp människor som är äldre och som kanske liksom bor ensamma. Att man ser till att de, att man på olika sätt ser till att de får i sig vätska och att det inte är varmt hemma.
Planeras det för sånt idag?
Jag utgår från att det gör det. Jag kan inte de här planeringarna i detalj, men jag utgår från att man gör det med tanke på att vi vet hur farligt det kan vara för oss som är äldre när man får, när det är varmt.
Och nu räknar du in dig själv här. Vad menar vi när vi säger äldre?
Alltså ofta brukar vi ju räkna över 65 år. Men sen är det ju så att äldre personer är ju en otroligt heterogen grupp. Va? Du kan ju ha 85-åringar som är maratonlöpare och sådär. Vi hade en gäst i radioprogram jag var med här förut. Hon var 80 år och höll på liksom att gympa 10 gånger i veckan och sådana grejer. Va? Mm. Så det är en otrolig skillnad mellan olika människor. Man brukar räkna 65-70 år så är man äldre. Så jag hamnar där.
Ingvar Skog alltså, seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.
Och när Studio 1 är tillbaka efter Ekot så fortsätter vi förstås att följa händelseutvecklingen i Fagersta och skoldådet där. Vi ska också handla om glesbygdspolitik bland annat.
Där Ekot kvart i fem. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har med vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden i studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, alltså mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn, de är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket, en annan mamma som jag fick tag på. Sonen hade ingen mobiltelefon och här finns det fortfarande en oro då, att då hon inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart 17.00 om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Wamstad, och då sa han så här om insatsen.
Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
Så polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också, alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
Enligt uppgift i Lekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan. Och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen och det gjorde man också. Och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
Ja, PDV, de tre bokstäverna är ju väldigt obehagliga för polisen att få in, pågående dödligt våld. Då skickar man allt som man har tillgängligt i princip, och det har vi hört här från platsen i Fagersta att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar, en helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld. Att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen, så upphör det här pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025, för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet att gärningsmannen blev skjuten till döds.
Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
Alltså det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
Du har inte lyckats få kontakt alls?
Nej.
Har du fått någon information?
Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
Har du fått veta när de får komma ut?
Nej, ingenting.
Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
14:15 skulle han ha slutat och kommer hem direkt efter det.
Hur gammal är han?
Han är 13.
Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger, citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildat personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför det stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1 som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
Ja, som du var inne på där rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här där jag befinner mig omgiven av en massa ungar som ni kanske kan höra i bakgrunden. En beduinfamilj som bor mitt i det här området E1 där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer att betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också väldigt, innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have any continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken som då skulle skäras mitt i tu där norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som ju har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. Tre nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot kvart i fem, producent för sändningen Louise Steinberger.
Och studiet fortsätter också i Fagersta, skoldådet där som har ägt rum under eftermiddagen. Där flera personer ska ha skadats efter att en person med svärd tagits in i gymnasieskolan Brinellskolan.
Gärningsmannen ska vara omhändertagen av polis och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska det röra sig om en man i 18-årsåldern. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med händelsen. Ida Svansbo, reporter på Ekot, du bevakar den här händelsen. Vad vet vi?
Ja, alltså det allra senaste är att Region Västmanland går upp i stabsläge på grund av den här händelsen. Och också att kommunen har ju startat en krisledningsarbete här. De har öppnat ett kriscenter vid Risbrohallen enligt kommunen. Men just nu så är ju fortfarande insatsen igång på Brinellskolan. Jag pratade med en som har en anhörig som är inrymd i lärarrummet som har berättat hur polisen söker igenom skolan och att det är fortfarande en pågående insats. Och det är också därför som Fagersta kommun har meddelat att de skjuter upp den planerade pressträffen kring den här händelsen.
Så folk sitter fortfarande inrymda alltså flera timmar senare?
Det gör de och väntar väl på nästa besked som jag förstår det. Sen har ju våra kollegor på P4 Västmanland rapporterat att Risbroskolan som ligger alldeles intill därifrån har man fått en bild av att elever har eskorterats ut enligt uppgifter då. Eller de har sett personer som ser ut att vara i skolålder som har fått lämna Risbroskolan då.
Vad vet vi om den misstänkte gärningsmannen?
Ja, men det vi vet är att det är en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och som ni sa, då, han är ju gripen. Och uppgifter i flera medier gör gällande då att han sköts av polis i samband med gripandet. Och skadeläget på gärningsmannen, det har vi inte någon koll på nu. Och inte heller kring de som uppges ha skadats i den här attacken.
Vi vet inte ens hur många det rör sig om i så fall.
Enligt när kommunen gick ut med uppgifter så var det bara att flera är skadade.
Och du har pratat med folk i Fagersta här under eftermiddagen. Vad berättar de för dig?
Ja, men många bara väntar lite på nästa besked. Jag pratade bland annat med personal på Fagerstahallen som ju också inrymdes. De var lite tacksamma att inga ungdomar hade hunnit dit än för att starta aktiviteter och sådär. Utan nu var framförallt personal där och kunde ta hand om varandra och vänta på nästa steg i det här. Medan den här insatsen pågår.
Mm. Och det är alltså enligt uppgifter då till Ekot också som den här misstänkte ska vara en person i 18-årsåldern. Kan vi säga någonting mer om den här polisinsatsen som pågår?
Alltså det är stort, alltså avspärrningen har utökats enligt reporterna på plats som har varit där. Annars vet vi väl bara att insatsstyrkan skickades dit när det brann till så att säga där strax efter 2 och man fick in larm om en pågående händelse på Brinellskolan i Fagersta. Men sen är det ju så då alltså att man har sökt igenom skolan enligt de uppgifter vi får från de som sitter inrymda och att insatsen inte är över än vad jag vet.
Mm. Ida Svansbo alltså så långt. Vi kan höra Camille Bodziak som P4 Västmanlands reporter Nina Köning har pratat med. Går i tredje klass i gymnasiet alltså på Brinellskolan. Han var ledig idag men tog sig till skolans parkering när han hörde vad som hade hänt.
Ja, det känns läskigt ska jag säga.
Men du var ledig så du var inte i skolan idag. Varför det?
Vi skulle skriva gymnasiearbete, men våra lärare sa att vi kan få ledigt idag.
Så hela din klass är ledig idag alltså?
Ja.
Men du står ändå här och väntar på att dina andra klasskamrater eller dina skolkamrater ska komma ut. Vad tänker du?
Ja, så jag tänker att det är inte så bra faktiskt. Alltså, vad ska man säga? Om jag skulle vara i en sån situation så skulle jag få panikångest faktiskt.
Hur känns det att du kunde ha varit här idag, där inne?
Oj, ja. Jätteläskigt faktiskt. Kan inte tro mig.
Camille Bodziak som alltså går i tredje årskursen på Brinellskolan, Nina König, intervjuade. Och vi kan också lyssna på polisens presstalesperson Pelle Wamstad.
Ja, vår bedömning är att det inte finns någon fara för allmänheten i nuläget. Vi har ju upprättat ganska ansenliga avspärrningar på den här platsen. Viktigt i sammanhanget är att allmänheten respekterar nämnda avspärrningar och att man också nogsamt hörsammar instruktioner från polisen på plats.
Den här gärningspersonen då i så fall, enligt uppgifter bland annat från Fagersta kommun så hade han ett svärd eller möjligtvis en machete med sig. Är det någonting du kan säga något om?
Nej, som sagt, jag går inte in på några detaljer vad det gäller gärningsmannen i nuläget. Eftersom, och det handlar mycket om att de vittnen vi pratar med, vi vill att de ska ha så lite så att säga extern påverkan som möjligt.
Vet ni då på polisen identiteten på den ni har gripit?
Ja, vi vet identiteten på den gripna.
Sa Pelle Wamstad som är polisens presstalesperson i Västmanland.
Ja, Ida, det kommer ju information allt eftersom. Har vi något mer att berätta innan vi slutar för nu?
Ja, bland annat att jag kan säga det att kommer precis nu uppgifter om att polisen gör husrannsakan hemma hos den misstänkte gärningsmannen på den adressen där han är skriven. Det rapporterar P4 Västmanland. Så det är väl det allra senaste. Men annars är det att en stor polisinsats pågår fortfarande på Brinellskolan. Det är flera polisbilar, stor avspärrning. Och innan den insatsen är klar så är det ju får vi vänta på den presskonferens som kommunen har utlovat för att prata om den här händelsen. Där alltså en 18-årig man från Fagersta ska ha gått in med svärd på skolan och skadat flera personer. Brinellskolan i Fagersta alltså.
Ida Svans på Ekots reporter. Du fortsätter följa det här. Tack så mycket.
Och Studio 1 här i P1 fortsätter med andra ämnen nu. Det ska handla om hur glesbygden ska överleva. De politiska partiernas förslag på lösningar är orealistiska och utgår inte från verkligheten.
Ja, den kritiken kommer från Charlotta Melander som är professor i nationalekonomi vid Jönköping University och glesbygdsforskare. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Vi har två politiker med oss som ska få debattera den här frågan sen, men vi börjar med dig. För du beskriver en glesbygd där befolkningen minskar och offentlig service som skolor och sjukvård lägger ner i takt med den här minskningen. Och att det är de yngre som flyttar, eller hur?
Mm, det är en ganska bra beskrivning av vad som pågår just nu i glesbygd.
Men med tanke på det då, kan hela Sverige överleva på sikt?
Nej, men det är inte troligt att det kommer vara så. Om man ser de här platserna så är det ett grundläggande problem att man har tappat sin befolkning under väldigt lång tid. Och det finns bara två sätt att växa på. Antingen så måste fler flytta ut än vad det, eller flytta in än vad det flyttar ut. Eller så måste man föda fler barn än vad det dör. Och när de unga människorna försvinner från de här platserna så föder de dessutom färre barn. Så att det här blir som en dubbel effekt. Och som gör att man inte heller kan förvänta sig att de kommer att fortsätta växa framöver.
Det här är ju en valfråga som debatteras nu. Du tycker att partipolitiken inte riktigt utgår från verkligheten. Hur menar du då?
Det är många saker som det här bottnar i när jag säger det. Alltså, till att börja med så har man väldigt länge kommit undan med liksom floskler som att hela Sverige ska leva och vi måste satsa på de gröna näringarna och så vidare. Men det här är ju inte någonting som adresserar gles eller viss landsbygd också problem, utan problemet är att man är för få människor och att det blir väldigt kostsamt att ha offentlig service här. Och då blir ju också livskvaliteten väldigt hotad på de här platserna där det bor ganska många människor fortfarande trots allt. Så det är inte så att det är väldigt få människor och väldigt få plats, utan det här är en stor del av vårt land som vi talar om. En annan del som jag märker också att väldigt många politiker tenderar att säga så är att vi måste satsa på fler arbetstillfällen, men det här är liksom ingen brist på de här platserna, utan det är brist på människor som kan ta jobben och kvalificerad arbetskraft som kan ta jobben.
Men statligt stöd i olika former, bättre stöd till företag och jordbruk, det är en del av de förslag som man hör från politikerna. Vad är problemet med att man kommer med den typen av förslag?
Att inte säkra livskvaliteten för de här människorna som bor på de här platserna. Det är klart att det blir bättre för de näringarna, men fortfarande så är det mängder med människor som har problem att ha en skola i närheten och där sjukvården inte finns på plats när man behöver den. Dessutom blir befolkningen allt äldre. Så det här är ju grundläggande frågor som politiken skulle behöva ge ett svar på. Vilken livskvalitet kan man ens förvänta sig om man inte bor i en stad längre idag? Och ju längre bort man bor från stan, vad kan man förvänta sig då?
Ja, men ska man bara ge upp då i så fall, eller vad är lösningen?
Nej, men det är här så att säga, som politiken kommer in skulle jag säga, för att det finns ju ingen budget som är oändlig, utan satsar man mer på ett ställe så satsar man per automatik mindre på ett annat ställe. Och man kan ju liksom säga då att det skulle vara mer rättvist att lägga mer pengar på landsbygden där det är relativt sett sämre. Men man kan lika gärna hävda att det skulle vara mer rättvist att satsa på städerna där det bor många människor som kan ta del av de här sakerna. Så vad som är rättvist ligger ju lite i betraktarens ögon, och därför blir ju politiken viktig när de kan ta ställning för vad de tycker är rätt prioritering i den här frågan, så att människor vet vad de röstar på.
Och apropå politiken då, här i studion sitter Martin Kinnunen som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och med oss från Jokkmokk har vi Anna-Karin Säterberg som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och tidigare landsbygdsminister också. Välkommen du med.
Tack.
Ja, om vi börjar med dig Anna-Karin Säterberg. De här förslagen är orealistiska och tar inte så mycket hänsyn till verkligheten, hör vi här. Vad säger du?
Jag säger att jag tycker liksom grundfrågan blir lite felställd. Alltså, det här handlar ju om att Sverige som land, vilken service ska vi ha? Ska barnen i skolan få en lyckosam skolgång? Ska våra äldre få ha en trygg omsorg? Och ska de få ha det i hela landet? Och det är Socialdemokraternas svar på den frågan är ju ja. Men det är klart att det kostar mer att bedriva det på glesbygd när det bor färre. Men alternativkostnaden att inte se till att vi har en fungerande välfärd eller annat på glesbygden, det är ju att unga inte kommer in på arbetsmarknaden. Så att, och jag känner inte heller igen bilden. Alltså jag bor ju i en glesbygdskommun. Det är ju inte det att man är speciellt krävande, utan liksom glesbygdsborna, de är ju fixar saker själv, och det enda gången man egentligen blir himla arg, det är ju när man tar bort mer från glesbygden, som att montera ner 25 000 vägstolpar på Sveriges landsbygder som är helt fel väg att gå. Och det är ju någonting som jag inte har hört SD eller Martin Kinnunen nämna något om.
Martin Kinnunen, vad säger du om det här, om Charlotta Melanders syn på hur politiken bemöter glesbygden?
Jag tycker att det är en jätteviktig text. Jag kanske inte håller med om allting. Jag kan tycka att areella näringar är ändå en jätteviktig motor för glesbygdssamhällen. Kanske sysselsätter 3-10% och sådär. Så att det är ju jätteviktigt att få igång det för att skapa möjlighet. Så att, men absolut att man tar ett bredare grepp om det. För att det här är ju en urbanisering som har pågått i åtskilliga decennier under olika typer av borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Så har vi ju sett hur offentlig service blir sämre, människor lämnar, och någonstans så har det ju att göra med människors egna preferenser också. Människor får ju välja var de själva ska bo. Och det är mycket kulturella orsaker kanske som har lett till att människor har flyttat. Samtidigt så kan vi se idag att det är lättare att jobba på distans. Vi ser människor i Stockholms innerstad som flyttar ut när de skaffar barn. Man efterfrågar att bo i hus och kanske ha större tomter och så vidare. Så att det finns ju tecken på att vi skulle kunna se människor som flyttar tillbaka till de här samhällena. Och absolut, jag tycker vi behöver en bredare diskussion. Det blir ju ofta alldeles för förenklat. Ja, Anna-Karin Zetterberg tog upp de här stolparna. Jag håller ju med fullständigt. Det är idiotiskt att stänga ner dem, och att ingen regering tidigare har gett myndigheten uppdraget att titta på det här perspektivet. Nu gjorde i alla fall vår nuvarande regering så att man bad ju myndigheten lägga av med det här. Så att det är klart att man inte ska släcka lyset på glesbygden.
Men om man nu ska öka incitamenten eller liksom folks benägenhet att vilja bo i glesbygd, vad är det viktigaste att göra då för att få fler att stanna eller fler att flytta dit?
Jag tror att det är jättemånga olika saker, och ofta det vi från politikens sida måste göra, det är ju liksom att ge oss på de här symptomen. Det grundläggande problemet är att människor har lämnat de här platserna, så att det har blivit allt för få, så att det blir för dyrt med service. Men till exempel när en skola läggs ner i ett samhälle, då sker ju någonting, det är någonting som dör då. Så att då tycker jag att vi från politikens sida måste bli mycket bättre på att stödja de här skolorna innan de läggs ner, för att det är väldigt sällan det startas en ny skola i såna här samhällen. Till exempel,
stödja skolor är en idé.
Ja, vi måste ha högre frihetsgrader. Det måste vara lättare att bygga saker. Det handlar om strandskydd, det handlar om regleringar på lantbruk, skogsbruk. Vi kan inte ha världens dyraste diesel. Det kanske är dåligt om vi pratar för mycket om att vi ska lägga statliga pengar på kollektivtrafik bara för att det är fler väljare som har SL-kort än som bor på de här platserna, till exempel. Så att jag tror absolut vi behöver ha en bredare diskussion, och det är ju någonting som liksom inget politiskt parti är ansvarig för, att vi har en urbanisering. Så att det kan man ju ändå enas om, att det är hur man tacklar det sen. Och det är oerhört komplext, tror jag.
Anna-Karin Zetterberg, vad är Socialdemokraternas bästa förslag för hur man ska öka incitamenten för människor att bo i glesbygd och stanna kvar där?
Ja, men Charlotta Melander har sin forskning, men det finns även en intressant forskning från Uppsala universitet där en forskare pekar på att tendensen är att flera unga vill stanna på gles och landsbygd. Den måste man också ta till sig, i att vad är det som gör att man väljer bort och vad är det som gör att man väljer till. Och vi har ju också förslag som heter att med incitament för just unga som har tagit studenten att flytta till där jobben finns. Och det är ju precis som Charlotta Melander säger, att jobben finns ju. Så att det finns jobb att söka.
Och vad är det för incitament då? Vad föreslår ni?
Det är bland annat ett flyttbidrag för att unga ska kunna flytta och direkt efter skolan faktiskt kunna gå ut i ett jobb. Så det är ett flyttbidrag som vi har kommunicerat tidigare som vi tycker är viktigt just för att unga också är mer rörliga. Men det behövs också att det finns en välfärd. Det behövs också satsningar på välfärden. Och vi har ju i våra budgetar prioriterat till exempel förra året 13 miljarder mer till skola, vård och omsorg. Vi har precis nu lagt ett löfte om att vi ska värdesäkra resurserna till välfärden. Det vill säga att om den här inflationen som har varit har ju inte gjort att det har blivit lättare att bedriva skola, vård och omsorg på glesbygderna, utan det har ju gjort det tuffare, och då måste man värdesäkra resurserna till välfärden. Men det är ju också så att under den här tiden så har ju regeringen tagit bort pengar och Sverigedemokraterna, som till exempel näringslivsutveckling på glesbygd. Det var en satsning på 70 miljoner som också visade goda resultat. För de här glesbygdkommunerna har oftast inte sådana resurser. Man tog också bort det speciella statsbidrag som fanns för kommuner under 9000, där det är svårare att bedriva på grund av avstånd och annat och en liten befolkning att bedriva välfärdsuppdraget. Så att man har ju tagit bort resurserna från Sveriges glesbygdskommuner under den här mandatperioden.
Vad säger du, Martin Kinnunen?
Ja, det är den här anledningen som jag tycker att det här var en väldigt bra debattartikel, för det Zetterberg gör här är att hon börjar ta upp olika typer av små stöd som har funnits, som för det här helhetsproblemet så har inte det någonting alls med det att göra. Utan ska vi liksom kunna nå framgång här och skapa bättre förutsättningar att bo på gles och landsbygd, då måste vi komma bort ifrån den här diskussionen när vi får de här 17 miljonerna som skulle gå till ett visst antal kommuner. Det stödet har ändrats och vi har gjort någonting annat med det. Ja, det är klart, det har vi ju gjort, men det har ju inte med det här problemet att göra. Den här frågan är mycket bredare. Sen har vi också konkreta förslag. Vi vill ha låga bränslepriser. Vi vill också ha möjlighet att om man tar ett jobb i glesbygd så behöver man inte betala tillbaka sina CSN-lån exempelvis. Vi tycker också att man ska jobba med stöd till olika typer av viktig verksamhet som exempelvis skolor, små butiker och så vidare. Så att, men absolut mer diskussion kring liksom helheten.
För du var ju själv inne på det och pratade om skolor här. Skolor kostar mycket pengar, särskilt i en glesbefolkad kommun. Behövs det då inte statliga stöd som Socialdemokraterna här säger att ni har dragit ner på i så fall?
Nu handlar det inte de stöden om det, skulle jag vilja påstå. Okay, absolut, det behövs stöd. Men det behövs också flexibilitet. Vi kan inte ha lika, för det blir mer och mer ambitiösa regelverk på alla skolor. Det är mer och mer saker man ska uppfylla, och det blir ju väldigt svårt att göra om det är få elever och få lärare. För alla kan inte göra allting. Ja, då kanske vi får acceptera att man kanske inte har allting där. Vissa saker kan man ta på distans och så vidare. Och sen får ju människor någonstans välja om de vill bo där, så har man den skolan. Men det kan bli lättare att bevara en skola om man har lite mindre krävande regelverk.
På distans till exempel då? Eller?
Ja, den möjligheten finns redan, men absolut, man måste ju ha mer flexibla regelverk tror jag, om man ska kunna bedriva skolor med färre elever.
Ja, Anna-Karin Zetterberg, vad tänker du? Mer flexibla skolor, är det en lösning?
Ja, det finns ju faktiskt möjligheter till det redan nu. Men min viktigaste poäng, det är ju det att vad vi också kunde ha sett, det är ju Skolverkets rapport från 2025, att glesbygdsskolorna är faktiskt de skolorna där eleverna har det sämsta resultatet i Sverige. Och jag har inte sett någon satsning som fångar upp Skolverkets rapport att satsa mer på glesbygd, utan istället så har ju den här SD och regeringen, de har ju satsat på stora skattesänkningar för höginkomsttagare istället för att faktiskt prioritera välfärdsuppdraget i hela landet. Och nu är ju vi uppe i Norrbotten, jag är i Jokkmokk, och här i Jokkmokk så sa ju Sverigedemokraternas Ludvig Aspling att man kunde inte överleva utan statligt stöd, och då kan man inte se den enorma vattenkraftsproduktion som kommer från en glesbygdskommun som Jokkmokk, där man bor mindre än 5 000 invånare, vilket gör att man också måste få någonting tillbaka, vilket gör att man kan bedriva skola, vård, omsorg, ha vägbelysningen tänd och helt enkelt leva ett gott liv.
Martin Kinnerholm, skulle du väldigt kort få kommentera det? Man måste få någonting tillbaka.
Ja, alltså det blir väldigt mycket oseriös pajkastning när vi har de här diskussionerna. Det är därför jag tycker den här debattartikeln var så pass bra. Men ett konkret förslag från vår sida, det är ju att man tar fastighetsskatten som nu är statlig på kommentar, och så gör man den regional, och då kan ju pengarna gå runt och man skapar incitament för glesbygdskommuner och regioner och etablera företag där, och pengarna stannar på bygden. Det vore jättebra.
Martin Kinnunen säger det. Sverigedemokraterna, Anna-Karin Zetterberg också, Socialdemokraterna, och innan dem hörde vi Charlotta Melander som är professor i nationalekonomi.
Och då ska vi tillbaka till Fagersta där det just nu pågår en polisinsats efter ett skoldåd i en gymnasieskola. Flera personer är skadade. Den misstänkta gärningspersonen har skjutits av polis. Ida Svansbo, reporter på Ekot. Du är med här igen. Vad är det senaste som du har hört?
Det senaste är att regionen har bekräftat att det är två som är allvarligt skadade efter den här svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta. Hur vidare rör sig om elever eller lärare, det vet vi inte. Och från början så sa ju kommunen att det var flera skadade, och vi har inga uppgifter om övrigt läge eller om det är fler. Vi är liksom inte på det klara om det bara är två eller om det är flera som det var hette initialt.
Men två allvarligt skadade i alla
fall. Ja, enligt Johan Cederberg som är sjukvårdsdirektör som P4 Västmanland har pratat med.
Det pågår också en insats på en annan plats i Fagersta, vad jag förstår.
Alldeles riktigt. Det är polisens insatsstyrka som gör en husrannsakan har gått in i alla fall hos den misstänkte gärningsmannen på den adress där han är skriven. Och man ska alltså göra en husrannsakan där. Det rör sig alltså om en man i 18-årsåldern, hemmahörande i Fagersta, som misstänks för den här svärdattacken på skolan. Och som ni sa då, så ska han ha skjutits vid gripandet enligt uppgifter i benet, alltså uppgifter till andra medier. Det är inget Ekot kan bekräfta.
För en timme sedan ungefär frågade polisen om gärningspersonen var vid liv, och det skulle han ha varit då i alla fall. Vad vet vi mer? Det har ju talats om någon slags pressträff här. Det är ju mycket mer information vi skulle vilja ha. Har vi fått några klartecken om när vi kan få mer information?
Det vi har fått var att den skulle ha hållits klockan 17, men eftersom insatsen fortfarande pågår på den här gymnasieskolan, senast jag pratade med folk som har anhöriga som sitter inrymda i lärarrummet, så söker fortfarande polisen igenom skolan. Det var det senaste för en liten stund sen här. Så innan den där insatsen är över så kan ju inte kommunen hålla någon presskonferens beskedet. Men både kommunen och Region Västmanland är just nu uppe i stabsläge för att kunna hantera den här situationen.
Den misstänkte då i så fall, vad vet vi om honom?
En man i 18-årsåldern, hemmahörande i kommunen, alltså Fagersta, i Fagersta. Och att han misstänks för att ha gått in i skolan med svärd vid 14-tiden, strax efter 14 idag.
Vet vi någonting om motivet?
Nej, det vet vi inte i nuläget.
Och flera skolor är ju inrymda då i Fagersta, bland annat den här skolan. Alltså det betyder att ingen får lämna skolan. Vet vi någonting om, vi kan inte säga någonting om hur länge de kommer vara inrymda och få sitta kvar där, så att säga.
Nej, och det är ju inte bara den skolan. Det har varit förskolor, och det är Fagersta hallen, en idrottsplats där många unga brukar hänga, har ju också varit inrymd. Där har det bara varit personal idag. Det hann liksom inte dra igång riktigt på eftermiddagen, aktiviteter och sånt där. Så personalen har varit inrymd där. Och mig veteligen så har man inte släppt helt på inrymningarna i Fagersta. Däremot så har elever på Risbroskolan, som ligger alldeles intill Brinell, fått eskorteras ut. Och reporter på plats där har ju vittnat om att många föräldrar har stått där och många oroliga, men det har börjat tömts på folk vid Risbroskolan. Så att det mest aktiva och oroliga är väl kring Brinnellskolan i Fagersta. Mm.
Och precis i detta nu så kommer det uppgifter från SVT att eleverna, det är knappt 500 personer som går på den här skolan allt som allt, de som inrymdes ska ha fått börja lämna skolan nu enligt SVT. Och det gäller väl även andra elever på andra skolor i Fagersta vad jag förstår. Vi kan höra en elev från Fagersta, Olivia Taipale heter hon.
Vi har inte fått veta så mycket om vad som har hänt, så det är väl, alltså, man har varit rädd.
Hur fick ni reda på att det var inrymning?
Men vår klass hade typ en paus från lektionen och då kollade vi ut genom fönstret och då såg vi polisbilen. Och sen vår lärare fick mail av rektorn typ.
Vad hände då? Vad hände sen?
Vi satt i klassrummet och fick inte gå ut och alla kollade väl ut genom fönstren. Och sen fick han sen meddelande av rektorn att vi behövde alltså, typ skydda oss. Så då fick vi sitta längst bak i klassrummet.
Hur satt ni? Längst väggen då eller?
Ja, alltså det stod några bänkar längst bak så de flesta gömde sig väl under och annars satt vi väl bara där bak.
Hur var det?
Nej, det var läskigt. Några blev ledsna och nej, det var, vi alla behövde vara tysta så det blev ju ja, annorlunda och läskigt.
Hur mår du nu?
Det känns fortfarande lite konstigt men det blir väl bättre.
Har ni fått reda på någon mer information nu?
Nej.
Ni blev utsläppta alldeles nyss. Vad ja. Sa man då?
De sa att det mesta var under kontroll och att vi fick gå men att de ville att vi skulle försöka gå raka vägen hem.
Olivia Taipale där alltså och det var P4 Västmanlands Stina König som intervjuade. Vi fortsätter följa det närmaste som händer i Fagersta och Olivia alltså en elev på en skola bredvid Brinnellskolan som är den som det här dådet ska ha skett på i Fagersta. Men vi fortsätter följa det helt enkelt.
Och nu till händelsen i Göteborg där två män greps i samband med moderata justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj.
Polisen de säger att det misstänkta brottet var riktat mot Strömmer men att ingen kom till skada. Så hur vanligt är det med hot och hat mot politiker? Vi ska reda lite det nu.
Det ska vi. Här finns Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet, analytiker hos polisen. Välkommen hit.
Tack.
Ja, igår så greps då två män misstänkta för förberedelser till grov misshandel i samband med moderata justitieministern Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg. Och vi ska börja med att lyssna på hur ministern själv har uttalat sig om den här händelsen i en intervju med P4 Göteborg.
Vi var många moderater som var ute här i centrala Göteborg igår och pratade med medborgarna och hade många fantastiska samtal. Man känner ju också att valet närmar sig och folk är intresserade på ett annat sätt nu, tar det på allvar. Och sen är polisen är ju med och håller koll och här noterade man en person där man tyckte att det fanns omständigheter som gjorde att man ville ta honom åt sidan. Det var en person som ville komma fram och ställa en fråga. Och polisen tog den här personen åt sidan på ett lugnt och tryggt sätt. Så det var liksom ingen dramatik. Och sen fortsatte vi att prata med alla andra människor. Det var det som hände. Mm.
Hur upplevde du själv det då?
Inte på något särskilt sätt egentligen. Jag tycker det är väldigt viktigt att medborgarna har verkligen tillgång till sina förtroendevalda i en valrörelse. Och alla vi som gör anspråk för att få medborgarnas förtroende har också tycker jag, en skyldighet att möta medborgare, prata med medborgare, svara på frågor, svara på kritiska frågor. Ibland också ta emot uppmuntrande tillrop och så.
Men såg du någonting som skulle kunna ha uppfattats som hotfullt eller sådär?
Jag vill inte gå in på det. Jag brukar egentligen aldrig tala om min egen liksom, säkerhetssituation så. Utan,
men såg polisen, du någonting?
Ja, polisen tyckte att det fanns omständigheter som gjorde att de hade skäl att ta honom åt sidan. Och jag har ingen anledning att, så att säga, ifrågasätta den bedömningen.
Men dina egna ögon, vad sa de?
Nej, men jag går inte in närmare på det. Utan det är ju polisens uppgift en sån här gång att göra en sån bedömning. Och det gjorde de. Och det hela gick till på ett väldigt tryggt och säkert sätt. Och vi kunde fortsätta prata med alla andra människor. Så att på sitt sätt är det väl en bra påminnelse om också. Att att när vi samlar, som jag har gjort uppe på tillfällen, alla partier i riksdagen, partisekreterarna tillsammans med polis och säkerhetspolis, talar igenom valrörelsen, hur vi ska kunna värna det fria öppna samtalet och göra det på tryggt och säkert sätt. Det har ju förstås skäl för sig. Det finns alltid risker förstås förenade med valrörelser. Samtidigt är det också en bekräftelse på att polisen är på tårna och gör ett bra jobb. Så att det är vad jag tar fasta på, så att säga, i den här situationen.
Gunnar Strömmer om händelsen i Göteborg igår, då två män alltså greps i samband med hans valkampanj, intervjuades här av P4 Göteborgs reporter Fredrik Jarl. Ja, Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet. Du är ju specialiserad på gängkriminalitet, men också insatt då i hur hat och hot kan yttra sig mot politiker. De här männen är då anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Vad innebär en sån brottsrubricering?
Ja, det innebär att man har sett tecken på någon form av förberedelse till att ge sig på en person. Och det kan handla om olika saker. Det kan handla om att man har hittat ett vapen på en person. Det kan handla om kommunikation man har uppfattat. Det kan handla om att någon annan helt enkelt har berättat att var vittnat om att de här håller på att planera en sak, och då slår man till där. Sen kan jag inte uttala mig om just det här specifika fallet, vad som har gett den här rubriceringen. Men ja, det handlar ju, hade troligen inte om kanske skjutvapen då, eftersom då hade man rubricerat som förberedelse till mord.
Mm. Och att ha hamnat hos ärendet här hos Säpo, hur tolkar du det?
Ja, det här är ju riktat då mot en minister, så att det, och då kommer det in det här med brott mot författningsskyddet, och då kopplar man in Säpo helt enkelt.
Mm. Så det gör man även om man inte bedömer det som så väldigt allvarligt?
Det är ju allvarligt i den meningen att det här är en minister i regeringen helt enkelt, och då är det naturligt att det är Säpo som tar hand om utredningen.
Hur vanligt är det då att politiker utsätts för hat eller hot i samband med en valrörelse?
Ja, om man pratar om hot eller trakasserier, så är det mellan 20-30% ungefär av förtroendevalda som utsätts. Det har man sett i undersökningar från Brottsförebyggande rådet. Varierar lite beroende på om det är valår eller inte, då ökar det här. Sen finns det ungefär 5% som är utsatta för någon form av direkt våld eller skadegörelse. Det är ju då mindre vanligt, men det är ändå då så pass mycket som 5%, och även där så ökar det här något under valår, även om man inte ser någon de senaste 10 åren någon tydlig trend uppåt eller neråt, så långt man undersökt
det. För det är ju massor av politiker ute på gator och torg nu runt om i landet, så hur utsatt är man som politiker när man är ute på sådana här offentliga...
Ja, det är ju uppenbart, att det är ett utsatt yrke, och man har ju ganska hög säkerhet såklart också, därför man kan också förhindra sånt här. Vi vet kanske egentligen inte heller alla händelser som avstyrs på olika sätt. Men som du sa i inslaget här, så är man också mycket på tårna helt enkelt från polisens håll.
Mm. För statsminister Ulf Kristersson, han talar om en oroväckande trend med hot och våld mot politiker. Ser forskningen samma utveckling, att det här är en ökande trend?
Ja, det man vet som sagt är att vi har allt oftast en ökning just under valår. Sen hur det ser ut de allra senaste åren har vi kanske inte så mycket siffror på än så länge. Men om man tittar på perioden då från mitten av 2010-talet till 2022, det senaste valåret, så såg man egentligen ingen ökning där. Men det utesluter inte att det kan finnas en ökning här. Och jag tror definitivt att man uppmärksammar mer, och vi ser ju också mer hot och trakasserier generellt, framförallt över nätet. Och det är ju fullt möjligt att det gäller även förtroendevalda.
Ja, det kan kanske vara en ökande trend. Men vilken typ av gärningspersoner eller motiv kan det vara som förekommer när det gäller hot och våld mot politiska företrädare? Kan man ge någon bild av det?
Om vi pratar om riktigt allvarliga händelser där man faktiskt har gått till attack, så är det oftast det man kallar för ensamagerande personer, som ofta har inslag av psykisk ohälsa, inte särskilt mycket sociala kontakter, inte heller med egentligen andra kriminella personer. Men sen kan det också finnas personer som, när det gäller hot och liksom att slänga ur sig saker på nätet till exempel, är mer vanligt, liksom ideologiskt drivna personer som är förbannade av olika orsaker. Sen kan man också se en tredje grupp, och det är kanske mer vid liksom manifestationer för och mot olika saker, som är personer som också ägnar sig åt annan brottslighet och kanske till och med finns i något kriminellt nätverk som har intresse för en viss politisk fråga eller en viss för eller mot en viss grupp, som också kan ibland mer kanske då vid just demonstrationer och manifestationer också engagera sig och agera hotfullt och våldsamt. Men det är oftast inte så personligt riktat.
Nej, för vi hörde Gunnar Strömmer prata om hur viktigt det är att i samband med en valrörelse att man rör sig ut och träffar väljare och sådär. Så vilka effekter kan sådana här händelser få på demokratin och människors vilja också att engagera sig politiskt?
Det är klart att det kan i längden påverka viljan dels att engageras från början politiskt. Det kan ju också innebära att vissa avstår från vissa framträdanden, till exempel av säkerhetsskäl. Att vissa också kanske avbryter sin politiska karriär helt enkelt. Sen kanske det inte korrumperar systemet så vidare att liksom besluten blir annorlunda. Men det kan helt klart påverka hur länge man är i politiken, men också, och också liksom vilka så att säga, framträdanden man väljer att ta och inte ta.
Säger Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen. Tack för att du kom hit.
Vi ska tillbaka till Fagersta också, där det pågår en stor polisinsats efter skoldådet där mot en gymnasieskola, Brinellskolan som den heter. Flera personer ska vara skadade. Enligt Region Västmanland så är det två personer som har kommit in till vård där för, kom in till sjukhuset helt enkelt för vård, två personer under 18 år. Svårt skadade men stabila är läget i bägge fallen. Den ena personen är inlagd för behandling och den andra opereras akut, är beskedet från Region Västmanland alltså. Polisen gör en husrannsakan hos den misstänkte mannen på den adressen som han är skriven, rapporterar P4 Västmanland, och både regionen och kommunen har gått upp i stab. Den misstänkte är enligt källor till Ekot och P4 Västmanland en man i 18-års åldern, hemmahörande i Fagersta. Och polisen uppger att en person är gripen men vill inte säga mycket mer om honom än så. Så långt vi fortsätter följa händelsen i Fagersta, alltså i vår app Sveriges Radio.
Ja, en liten snutt ur Våroffer av Igor Stravinsky, ett av många musikstycken som man kan höra på årets upplag av Östersjöfestivalen i Stockholm. Detta ämne kastar vi oss över nu i studiet, ett helt annat ämne än de vi haft tidigare.
Ja, det är ju mycket som ska hinnas med idag. Det är ju under 9 dagar som några av världens främsta musiker, dirigenter och sångare samlas i Berwaldhallen i Stockholm och på flera andra scener runt om i staden med start ikväll.
Men festivalen handlar inte bara om musik utan också om samtal om allt från Östersjön och säkerhetspolitik till AI och kultur. Staffan Becker, konserthuschef för Berwaldhallen, välkommen hit.
Tack.
Du har tagit dig tid att rusa hit här mitt i förberedelserna.
Så gärna.
Vad är det som gör årets festival speciell, om du skulle ge något exempel?
Det finns väldigt, väldigt mycket att se fram emot under de här 9 dagarna som vi har festivalen. Men en sak som är väl värd att nämna är ju såklart att radioorkestern får i och med ikväll installera sin nya chefdirigent som heter Andrés Orozco Estrada. Han har på kort tid väckt varma känslor i orkestern, och jag ser fram emot ett mångårigt samarbete där hans stora passion för musiken ska möta publiken.
Hur lätt eller svårt är det att få en ny dirigent så att säga?
Det kräver ett arbete. Det gör det. Vi har scoutat under ett antal år och hittade en möjlighet att bjuda in Andrés Orozco Estrada för 1,5 år sedan, och det uppstod en kemi mellan honom och orkestern som gjorde att vi absolut ville knipa honom till vår verksamhet.
Vi ska säga att vi har en intervju med honom som ju tyvärr inte fick plats i dagens sändning med anledning av händelserna i Fagersta, men vi ska väl försöka lägga ut den på webben om man vill lyssna på den nya dirigenten för Radiosymfonikerna. Staffan Becker, är det någon skillnad på den här festivalen och tidigare Östersjöfestival?
Varje festival är ju unik skulle jag säga. Östersjöfestivalen har ju pågått i närmare ett kvarts sekel. Och vi vill ju förändra och hålla den relevant för publiken. Vi är på flera platser utanför Berwaldhallen och vi sänder ju i princip alla konserter antingen direkt i radio eller så sänds det i efterhand. Också även ute i europeiska länder. Jag tror att det åtminstone är 5 av konserterna som kommer gå och distribueras ut till olika europeiska länder.
Mm. Och en mängd artister från, med olika åldrar, med olika bakgrund, massor av musik ska vi få höra. Eller hur?
Ja, bara ikväll så har vi ju ett uruppförande av Molly Keane som är amerikansk-svensk tonsättare. Och även Anders Hillborgs Hell Mountain som får sin Sverigepremiär ikväll. Malin Byström som för övrigt också blir residensartist hos oss under den kommande säsongen.
Sångerska.
Hon är sopran, ja, precis. Och hon kommer att dyka upp ett antal gånger under säsongen. Och hon sjunger 5 sånger av Alma Mahler som jag verkligen ser fram emot. Och sen avslutas då konserten med det som vi hörde lite inledningsvis. Nämligen Igor Stravinskis Våroffer.
Vi kan väl lyssna lite grann på en annan artist som kommer att uppträda här under Östersjöfestivalen. Vi ska höra en del av partitia nummer 2 av Johann Sebastian Bach framförd av violinisten Daniel Losakovic.
Ja, Staffan Becker, hur viktig är den här mixen mellan världsartister och unga talanger och gammalt och nyskrivet och så?
För mig är det jätteviktigt att vi kan vara en del av det hela musiklivet. Och på det sättet så samarbetar vi också med olika, alltså Kungliga Musikhögskolan, med Lilla Akademin, med Kulturskolan. Och de är också involverade på lite olika sätt under festivalveckan. Så när vi har en möjlighet att ge plats för unga musiker så tycker jag att det är extra, extra roligt, måste jag säga.
För när man går på popkonsert hatar man ju när artisten kör från sin nya skiva. Man vill ju höra de gamla godingarna. Hur tänker ni när ni liksom gör Östersjöfestivalen?
Ja, det där är ju så att säga ett samarbete mellan oss som arbetar med programmen och olika dirigenter, olika orkestrar, ensembler, vad de har en möjlighet att komma med. Vi har ju till exempel en förnämlig svensk stråkkvartett som heter Opus 13 som också kommer att vara en del av festivalen som också består just av unga svenska musiker. Och de har ju själva bidragit med idéer och inspel till vad de känner att de skulle vilja framföra under festivalen. Så det där är en pågående diskussion kan man säga.
Och det är inte bara musik på årets festival, det är samtal om Östersjön, om säkerhet, om AI till och med också. Vad kommer det här handla om då till exempel?
Festivalen har ju liksom en lång historia av att vilja belysa frågor som handlar om hållbarhet och miljöfrågor som är kopplade till Östersjön. Och det här är ju också aktuellt på ett lite annat sätt numera med beredskapsfrågor, resiliens och den typen av frågor som också engagerar väldigt många människor. Många människor går och tänker på det. Och därför tycker jag att det är så väldigt kul att vi har kunnat engagera flera redaktioner här på Sveriges Radio som faktiskt arbetar med de här frågorna. Och de kommer att spela in poddar inför publik under festivalen vid några olika tillfällen.
Men lite mindre om hållbarhetsfrågor då, frågar jag här till slut, än vad det har varit tidigare. Och mer om säkerhet, så det avspeglar kanske verkligheten då, vad som dominerar i samhällsdebatten.
Ja, så kan man ju absolut säga det, men jag tycker ju att det är väldigt viktigt att en festival som har pågått under så många år har en möjlighet att följa med sin egen tid också.
Tack så mycket för att du kom hit alltså. Det här är Stravinskis Våroffer. Vi avslutar med att lyssna på lite grann också.
Ja, den framförs ju ikväll av Radiosymfonikerna när Östersjöfestivalen startar. Vi hörde Staffan Becker, konserthuschef för Berwaldhallen. Och den som inte kan ta del av Östersjöfestivalen på plats kan alltså lyssna på P2 här i Sveriges Radio.
Louise Hager som har producerat studiet idag. Fortsatta uppdateringar om händelserna i Fagersta i kvart i sex ekot nu med Henrik Sello och också i appen Sveriges Radio.